Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är dags igen för ett nytt ordinarie avsnitt av er favoritpodd, Nyans. Vi är taggade, vi sitter i ottan och spelar in. När ni ligger och sover hemma varje lördagsmorgon, då ska ni veta att vi sitter med ögongnos i ögonen, kaffe i koppen, rossel i halsen, men med små leenden, för vi tycker ändå att det är kul. Och som vanligt lyssnar du på mig, Kajan.
Mig, Paula.
Mig, Hanna.
Välkomna.
Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Jag gillar den där rosseln i halsen, för det är så sant. Alltså det tar mig typ 2 timmar efter att jag vaknat innan jag är liksom, innan rören är rensade. Om ni fattar
vad jag menar. Man blir ju mer och mer gubbe.
Ja, ja.
Så känns det ju, och det är inte bra.
Det är så här, nej det är hemskt.
Det är ingen skön känsla. Nej, alltså men det är så här, man stonkar, magen beter sig konstigt, man rosslar och snurrar. Det är mycket liksom kropp. Funktioner och vätskor generellt.
Ja, och sen är man ju man är ju lite low-key förkyld typ hela vintern, som gör att det är en överproduktion av allt. Jag har ju varit täppt i ena näsborren i dagar nu.
Men jag med, vilken näsborre har du?
Den här.
Vad är det, din vänster?
Det är min vänster.
Min vänster också. Lyssna när jag försöker andas in genom den. Skitirriterande. Jag har ju också väldigt, för det här brukar inte vara ett problem för mig. Jag är väldigt privilegierad när det kommer till näsgångar.
Ja, det är
jag har ju. Ja, det är jag verkligen. Jag har jättestora näsborrar och jag också ja, men det är väldigt öppet i min näsa.
Jag är så avundsjuk.
Ja, och det är ju så när man skulle göra covid-testerna ner i näsan, det liksom berörde mig inte. Alltså jag blinkade knappt, för att det känns inte så himla mycket för mig. Medan Jacke var som har jättetrånga näsgångar, för honom var det tortyr, liksom ett övergrepp. Men då blir jag också så här, min privade position när det kommer till att kunna andas genom näsan, när jag sen typ blir täppt i näsan, så får jag panik. Jag får liksom klaustrofobi. Jag bara, jag kan inte andas. Men jag är lite snorig, för att det brukar vara så otroligt bra luft till försel.
Jag är ju en helt värdelös, alltså noll funktion. Jag tror jag har berättat innan om att jag har ju opererat bort, eller bränt bort, mina näsmusslor. För jag kan inte andas genom näsan. Och nu känner jag att det är dags. Jag vet inte om de växer tillbaka eller vad det som händer, men jag känner att det är dags igen.
Vad fan var det vi sa att näsmusslor var för någonting?
Ja, men alltså näsmusslor, det är ju som små kuddar typ i näsan. Jag vet inte riktigt.
Ja,
det är någonting. Men det är så trångt. Det är så trångt.
Det där minns jag att vi pratade om. Det kanske är dags. Du kanske är så här som en bil som behöver, så här, vart femte år måste du in och kolla dina musslor.
Ja, men typ. Men
Paula, alltså, hur är det med dina musslor? Men har inte du ganska bra näs, eller? Har du bra näsa?
Den är nog ganska standard, tror jag.
Ja.
Så.
Men en standard näsa.
Inte speciellt stora näsgångar. Inte supersmå. den bara är.
Mm. Ja, då är jag den privade, du är något slags medelläge snittet och sen så är Hanna har det svårt.
Jag har det svårt. Mm. Jag är diskriminerad, tänkte jag säga.
Usch, vad det är tungt.
Hanna är näsornas arbetarklass.
Ja, men verkligen. Jag är ju alltså då, det är ju ganska ofta som jag är beroende av nässpray också. Jag vill bara spruta hela tiden. Jag har ju på mitt nattygsbord en nässpray.
Är du då så att du har snöat in på såna här, det finns ju olika näskannor och grejer.
Jag har nässköljare, alltså sån här lång konstig kanna med en snabel typ. Sen har jag har massa olika näsvidgare av olika slag också. Jag har kört näsplåster. Ett tag körde jag näsplåster och en sån här plastgrej som man försöker vidga med. Det ser ut som en tjurring liksom.
Ja, just det, som öppnar upp.
Ja. Mm. Men jag upptäckte att det bästa, alltså om man lyfter tippen lite grann så kan jag andas lättare. Så en gång typade jag upp min näsa så här när jag skulle sova. Problemet är ju att det lossnar ju så fort man inte berör ansiktet.
Jag provar allt. Ja, alltså min näsa är ju redan liksom uppåt och har jättestora, så jag tror inte att det påverkar liksom inte min lufttillförsel. Nej,
alltså, jag överväger att göra alltså en näsoperation för att få en uppåt näsa för att kunna andas bättre. För om jag lyfter tippen så går det bra.
Ja, men om du skulle sätta en liten piercing där, så du?
Och sen drar man den uppåt.
Och sen hakar du i något litet band.
Tro mig, bara, typ, jag har övervägt. Typ liksom,
hårsnodd, alltså du har en bulle på huvudet och sen så har du bara som en rem ner över pannan och näsan och så håller den upp.
Jo, men alltså jag har övervägt.
Ja, jag förstår det.
Alla alternativ.
Mm. Vi har ju börjat gå på badhuset på fredagar med kidsen. Vi har
Mysigt.
Ju så äventyrsbad i Uppsala, Fyrishov, som ju är alla barns dröm. Och så har vi köpt, alltså det är så dyrt.
Det är så dyrt
att försöka hitta aktiviteter till sina barn, att de ska få röra sig. Nej, men det är så sjukt. Det går ju på fotboll, det är inte så jättedyrt. Eller ja, det kostar ju pengar. Men att kunna köpa, vi fick lov att köpa årskort nu då för hela familjen, för att det är det som är det billigaste. Annars kostar det 400 varje gång vi går dit.
400?
Mm, för hela familjen. Och ska vi gå en gång i veckan?
Vad dyrt.
Så går ju inte det.
Nej.
Nej, men precis. Och sen brukar vi ju köpa kort på sommaren, för då har ju de utomhusbad med pooler och det är så nära oss och det är liksom vårt... men vi brukar inte... vi reser liksom ingenstans, så att det blir så här sommarnöjet. Så nu skulle vi köpa årskort till oss fyra då. Två vuxna, två barn. Nej, men vad blev det? Ungefär 11 000.
Vänta, vad sa du att det blev?
11 000.
What?
Ja, och det är liksom, jag vet inte. Och visst, nu har vi tillgång till allt i ett år och få gå. Men det är också så här, för det är svårt, som sagt, Betty har fotboll. Alfred är jättestillasittande. Han liksom har ju inte det umgänget med kompisar, så att han springer runt. Han har liksom inte den typen av intressen heller.
Nej.
Så ska vi få igång honom, som han är så motivationsdriven, det måste vara något han tycker är jättekul.
Ja.
Och då blir det så här, då blir det bad.
Ja.
Bad och simma. Och
ja, då är det, alltså, det är jättebra aktivitet. Alltså, ja, det är superbra, superbra grej. Men alltså, hur kan det vara så dyrt?
Jag förstår inte det här. Det måste finnas något liksom subventionerat eller något, alltså för så här, familj. Jag vet inte.
Vad blir det per, jag måste kolla, dela på 52 i veckan. Ja, men det blir...
Det är inte jättemycket man tjänar heller. Jag har suttit och räknat så här på, och gjort snitt på hur många gånger måste vi gå för att det ska jämna ut sig. Men sen har jag också räknat in det här då, att vi köper alltid sommarpass på sommaren och det kostar ju lite grann, så det kan vi dra av nu.
Nej, men alltså, det är ju helt klart värt att köpa årskort.
Så är det ju.
Men herregud, det är liksom... Ju.
Det är liksom inte en summa man bara hostar upp.
Nej.
Det är som de säger, det är, man måste vara rik för att vara fattig.
Mm. Gud, ja.
För det är ju verkligen så. Alltså alla sådana här grejer man kan göra med besparingar i form av årskort eller liknande, eller ja, typ familjeentré på saker eller något sånt där.
Ja.
Det innebär ju alltid någonstans att man måste ha en ganska stor summa pengar till att börja med för att kunna lägga ut. För att sen kunna spara i längden.
Alltså den sitsen är vi i så jäkla mycket. Alltså allt ifrån att vi bor i en hyresrätt och betalar över 15 000 i månaden för att kunna bo liksom. Men har inte möjlighet att kunna köpa någonting. Så att det är bara att fortsätta lägga ut de här massiva jävla summorna, och det stiger hela tiden. Ja, men till såna här saker, att försöka få till aktiviteter. Och som sagt, vi reser inte, vi flyger inte, vi gör inte såna saker, utan vi försöker göra sånt som är nära och enkelt att ta sig till, och dagsutflykter och sånt. Men det kostar så jävla mycket pengar.
Mm. Ja, alltså det är helt galet.
Nej, men det var, och det skulle jag säga, så det var vi på igår. Jag hade jobbat hela dagen. Vi hade en strulig incident med Alfreds taxi, så jag var stressad av det. Och sen så var jag på Stina Walter hade ju släppt en ny låt, så jag var på hennes release på kvällen sen också. Det här var mitt försök, ett jättelångt utlägg som var försök till att jag ska ursäkta att min röst kommer rossla nu när vi ska sätta igång.
Mm. Men jag gillar din rosselröst.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Ja, idag är ju vår favoritvariant av avsnitt. Vi ska göra kuriosa. Och för er som inte är så väl bevandrade i Nyans utbud av avsnitt, så gör vi lite olika typer av avsnitt. Vi gör våra fallavsnitt där vi går igenom ett rättsfall och berättar om det. Vi har snackisavsnitt där vi tar upp varsin grej vi tycker är värd att prata om. Och sen så har vi kuriosavsnitten som är lite så här förkovrande och djupdykande i något spännande ämne. Och dagens kuriosavsnitt handlar om bedragare och bedrägerier. Fy fan vad kul. Och jag ska börja. För sån ser min lott ut. Just det, jag tänker att jag ska läsa. Jag tar upp mina källor på slutet, för det blir så spoiligt. Så att jag tar dem på slutet. Glömmer jag bort så påminn mig gärna. Men jag har lagt in en liten kommentar här. Känner ni igen namnet Carl Westerberg? Hanna skakar på huvudet. Paula, vet du vem Carl Westerberg är? Nej. Då ska jag läsa en sak här, så får vi se om ni känner igen det. Ärade damer, verkmästare, 35 år, villaägare. Söker på detta sätt bekantskap med hederlig och god flicka eller änka ur arbetsklassen. Någon förmögenhet önskvärd. Svar förtroendefullt till sol och vår. Det är alltså Carl Westerberg som skriver den här kontaktannonsen som publiceras i Stockholms-Tidningen 20 februari 1916. Och det blir genom den här annonsen som Carl Westerberg inte bara kommer att göra sig ett eget namn som bedragare, han kommer också ha döpt en hel genre av bedragare fram till våra dagar. Jag ska dra hans historia lite kort här, så kommer ni att förstå varför hans solovårande blev till ett helt bedrägeribegrepp. Denna man då, Carl, han bodde på Arbetargatan 24 i Stockholm, på Kungsholmen. Låter fint idag, tycker vi. På den tiden så var det ett område som man skulle ha klassat som en no-go-zone. Det var jävligt stökigt. Det var mycket brottslighet. Man fick liksom se sig om när man gick ut på gatorna, för att det var väldigt stökigt. Och när Westerberg skickar in den här annonsen så har han egentligen redan en fästmö som han bor med. Han har också en son på 12 år. Det skrev han förstås inte med i sin annons. Och det är väldigt många kvinnor som svarar på den här annonsen. Konstigt nog kan vi tycka, men utbudet var väl kanske inte toppen. Och en av de kvinnorna är Helga Berggren. Hon går på hushållerskeskola och skriver i sitt svar att hon är liksom kapabel och vet hur man sköter ett hem med allt vad det innebär. Hon skriver också att hon har tillgång till 4000 kronor. Så de här två börjar ha kontakt och de stämmer en första träff. Då promenerar de runt på Djurgården och Carl berättar för Helga om hur han alldeles snart ska få en väldigt fancy chefsroll på ett företag. Och också att han kommer få en väldigt hög lön. Det låter ju bra förstås. Och sen lördagen efter det här då så har de en dejt igen. Då bjuder han henne på Berns och stylar. Och då bestämmer de sig också för att de ska förlova sig. Och det har nu alltså gått mindre än en vecka sen de fick kontakt via den här annonsen. Men innan de kan köpa ringar och sånt där så säger Carl till Helga att han skulle behöva låna lite pengar först. För han ska ju köpa en villa i Upplands Väsby och det behövs lite slantar till det som han av olika anledningar bara liksom inte har tillgång till just nu. 2000 kronor är det han behöver. Och det var ju 2000 kronor då och då kollade jag på ekonomifakta vad det är idag och det är 92 910 kronor. Så det är en slant. Men han får låna de här pengarna av Helga och kort tid efter det så går de också och köper ringar. Carl får träffa delar av Helgas familj. Ett syskon som han liksom också stylar med och bjuder på fin restaurang. Men sen börjar det bli problem. För Carl dyker inte upp till nästa dejt. Helga står och väntar. Han kommer aldrig. Och till slut så går hon bort då till Arbetargatan där han bor och knackar på. Men kvinnan som öppnar där, hon säger att han som bor där är inte... Han är inte kvar, han har rest till Skåne. Det ska ju sen visa sig att den här kvinnan som öppnar är Carls flickvän, men det vet ju förstås inte Helga om då. Helga går till polisen. Bra gjort Helga. Och det här är ganska intressant, för polisen 1916 är jäkligt handlingskraftiga när det kommer till Carl och hans bedrägerier. Carl grips. Men av de här pengarna så finns det inte så mycket mer kvar än några kronor. Han har spenderat dem på diverse saker, en fjäderboa till sin flickvän bland annat. Helga vill ju såklart ha tillbaka sina pengar och rätten tycker också att hon ska få det. Utöver det så döms också Carls till 6 månaders straffarbete. Och han döms också till det som kallades för förlust av medborgerligt förtroende. Superspännande att dömas till. Och det här måste vi diskutera sen. Ja. För att jag tjusas lite av tanken.
Jag också, jag kände bara,
vad är detta? Det här är en konsekvens, det låter spännande. Det innebar framför allt att Carl inte fick rösta i nästkommande val. Så att man liksom var inne och tallade lite på hans rättigheter som medborgare. Men Carl gav ju inte upp efter det här. Det gör de ju sällan, solovårarna. Den här typen av bedragare verkar ha det här som livsstil. 1920 så döms han igen för att ha gjort precis samma sak mot en annan kvinna och det blir straffarbete igen. Året efter det så grips han efter att han har förlovat sig med och lurat av ytterligare en kvinna flera tusen. 1923 är det samma sak med en ny kvinna. Han döms då också för att ha lurat av ännu flera kvinnor pengar i andra sammanhang. Nu blir det straffarbete i 2 år och 3 månader. 1929 så döms han igen. Då har han lurat av folk pengar på lite olika sätt. Han säger bland annat till människor att de ska betala honom eller slanta upp, och då ska han anställa dem för olika jobb och så här. Han har olika kreativa lösningar. Och under den här tiden så hinner han också gifta sig och skilja sig flera gånger med olika kvinnor.
Men alltså, hur så orkar man? Jag
det,
fattar
alltså, som sagt, det är en livsstil alltså. Det är ett helt... Jag nämnde ju lite raljant att polisen på tidigt 1900-tal verkar kunna lagföra den här typen av brott väldigt väl. I vart fall om man kollar på exemplet Carl Westerberg. Så ser det kanske inte riktigt ut idag, eller om jag ska vara helt korrekt. Det finns en del mer kända fall som ger exempel på hur den här typen av bedragare dels är återfallsförbrytare och dels hur svårt det kan vara att få dem att sluta, liksom sätta stopp för det. Ett sånt exempel är en som jag egentligen hade tänkt berätta mer om, men som vi nog har bestämt oss för att göra ett helt avsnitt om längre fram istället, för det finns så mycket. Och det är Ljungbybedragaren. Oh my god. Jag har redan så mycket material på denna man. Fy fan. Ett annat fall är förstås Tindersvindlaren. Jag kan inte uttala hans namn. Simon Levey. Levi. Han har man ju kunnat se en dokumentär om på Netflix. Och vi har också, det finns ganska många kända svenska fall. Carl Sebastian Greenwood, som ska ha tjänat runt 200 miljoner kronor på att få folk att investera i en kryptovaluta.
Han sitter väl bakom lås och bom nu, eller? USA, ja, va?
Precis, det har varit mycket kring honom. Alldeles nyligen, verkligen. Och så många känner ju säkert också igen Frank Abagnale, vars liv skildras i filmen Catch Me If You Can. Och den sistnämnda har ju minst sagt en väldigt lättsam ton när det kommer till att skildra identitetsstöld och grova bedrägerier. Och så ser det ju såklart inte ut. Alltså jag har också haft en lite lättsam ton nu. Jag vill verkligen liksom betona att de här offren är människor som blir av med allt. Det är offer som hamnar på gatan, som hamnar i missbruk. Vissa har tagit livet av sig. Det är många äldre personer som blir lurade och som lever med en oerhörd skam. För att de liksom har gått på det här då och tycker att det är deras eget fel som har varit så dumma. Så många drar sig liksom undan helt från familj och umgänge. Vi kan väl räkna med att det finns ett ganska stort mörkertal också, och det brukar det ju finnas i när det kommer till brottsutsatta, som också att det finns ett stort stigma kring, eller en stor skam kring det man har blivit utsatt för. Så att för att väga upp lite från det här ganska lättsamma inledandet, så ska vi avsluta lite i min del med att gå igenom lite om den svenska lagstiftningen när det kommer till bedrägerier, så att vi har det att utgå ifrån sen när vi fortsätter prata om det här. Ja, vi ska gå igenom lite grann då vad det här, den här genren av brottslighet, vad det är för någonting och hur det regleras i lagen. Så i brottsbalkens 9 kapitel ska man läsa om vad lagen säger om bedrägeri och annan oredlighet. Och då är det, om vi börjar med själva bedrägeribrottet. Och det går ut på att den person som på ett vilseledande sätt får någon annan att göra något, eller också får någon annan att avstå från att göra något, och att det här som man får personen att göra innebär vinning för en själv som då gärningsman, så kan man dömas eller ska dömas för bedrägeri. Och bedrägeri, då döms man till fängelse i högst 2 år. Man kan också dömas för bedrägeri om man har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Om man på något sätt påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling så att det innebär vinning för en själv och skada för någon annan. Om det här bedrägeribrottet anses vara ringa, alltså ska vi säga mindre allvarligt, så döms man för ringa bedrägeri till böter eller fängelse i max 6 månader. Det står också så här. För ringa bedrägeri döms också den som utan att göra rätt för sig tillgodogör sig husrum, förtäring, transport, tillträde till föreställning eller annat sådant som tillhandahålls under förutsättning av kontant betalning. Och det här är då oavsett om personen vilseleder någon eller inte. Om man anser att bedrägeriet inte är ringa utan tvärtom grovt, så döms man för grovt bedrägeri. Och då är det till fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år. Och vad tittar man på om man ska bedöma ett bedrägeri som grovt eller inte då? Jo, man tittar på om gärningspersonen har missbrukat allmänt förtroende. Om man har använt urkund på ett straffbart sätt. Och urkunda är då till exempel protokoll, kontrakt, skuldebrev eller andra handlingar som används som bevis på olika sätt. Eller då grovt också då, eller då man har använt vilseledande bokföring. Eller om bedrägeriet varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. Så det är egentligen de klassiska sakerna när man bedömer om ett brott är grovt eller inte. Under samma lagstiftning så kan man också dömas för några andra typer av brottsrubriceringar. Ni som lyssnade på vårt avsnitt om sexualbrott fick en bild av hur den här uppdelningen kan se ut. Att det är liksom en stor kategori och sen så finns det en rad olika rubriceringar inom den kategorin. Och jag ska bara rabbla några till här. Vi har till exempel fordringsbedrägeri. Och det är om man riktar betalningsuppmaningar till en större krets. Vi har subventionsmissbruk. Det handlar om att man använder bidrag eller pengar som påverkar EU:s budget för alltså till ett annat ändamål än vad det var avsett för. Man kan också dömas för olovlig befattning med betalningsverktyg, utpressning, ocker, häleri, svindleri, oredligt förfarande och ockerpantning. Och för alla de här brotten, inklusive bedrägeri naturligtvis, så kan man också dömas för förberedelse till brott. Så det är en ganska saftig kategori som man har att jobba med. Och nu pratade jag lite en hel del om sol och vårare. Det är ju inte den enda typen av bedrägeri som finns. Vi har pratat om det lite i Slack under veckan. Mitt nummer är precis på någon slags lista för tjommar som sitter och ringer runt och ska försöka få en att uppge sitt kontonummer eller godkänna betalningar. Senaste personen som ringde till mig hette Niklas och han ville berätta att den här tävlingen som jag var med i där jag vann en crockpot. Det låter allt som ett knarkverktyg alltså.
Men alltså din crockpot. Det blir på något sätt så att de lever på stereotyper. Att ja. Så här, men du är i crockpot-åldern, ja. Och liksom demografin. Så ja. du kommer liksom ge allt för den här crockpotten.
Också hur hans skript lät. Att det var verkligen så här, för man märkte att han kom av sig lite över att jag svarade. Det är nog många som inte svarar alls.
Ja.
Så det tog honom några sekunder. Niklas heter jag och jag ringer från bla 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 bla. Och så rabblan. Och då rör den här tävlingen då som du var med i där du vann en crockpot som du säkert kommer ihåg. Och så fortsatte han liksom det till med sitt manus innan jag avbröt. Och sen så sa ja, jag var lite mindre trevlig och sen så la vi på. Och sen efter det så har det faktiskt inte ringt någon mer. Och jag sa ju det att jag skulle...
Jag blev struken.
Och jag var så här, fan, jag skulle hålla till minen. För jag satte ju igång min samtalsinspelare och bara, nej men det här blir kul för podden. Du kan ju spela med en stund och så kan vi se vad han säger och så kan vi liksom prata om det. Men jag var lite för otrevlig mot Niklas för att få vara med. Så vi har inget sånt.
Nej, han tog men, tillbaka krockpotten.
Ja, nej men så är det. Och vi ska ju prata om det här liksom lite mer seriöst. Men det här är ju en vidrig form av brott som man håller på med. Alltså, tittar man på och läser om personer som har blivit utsatta, äldre personer som blir av med sitt livs fucking besparingar och bara liksom har ingen möjlighet att få tillbaka pengar. Det är så fruktansvärt. Det är få saker som gör mig så innerligt förbannad.
Men det, som bedragare. Ja, nej, men jag har tänkt på det jättemycket när jag förberedde det här avsnittet. Hur otroligt allvarligt just bedrägeri är. Och jag tycker inte det får tillräckligt mycket cred för den skada det faktiskt gör på så många nivåer. Dels samhällsskada, men också liksom det emotionella skadan på individer som blir utsatta. Och den här skammen. Jag kan, alltså det blir sånt stigma. Jag har själv blivit utsatt för ett bedrägeri. Och jag kommer ihåg att jag bara, nu jag blev av med typ en krona, så det var ingen fara så. Men alltså att behöva ringa, jag kommer ihåg att jag var tvungen att ringa till Nordea med min bank och säga, alltså du vet, att berätta att ja, men jag har gjort det här. Och jag kommer ihåg hur mycket jag skämdes över att jag hade gått på det.
Ja, men då tänk då att man sitter liksom med alltså som äldre, sitter med några hundratusen på banken som är det man har, som man har sparat ihop, och det är det man tänker, det ska bli arv och liksom det är det man ska leva på. Och sen så för en bara kanske ett samtal på några minuter.
Min mormor har ju blivit utsatt för jättemycket bedrägerier. Och det... de är så... Dels är de så koordinerade och det är så avancerade bedrägerier. Det är så många involverade och det här skådespeleriet, det är så inövat. Och alltså jag fattar verkligen att man går på saker.
Såklart. Gud,
det är liksom noll skam i det. Om det är någon som lyssnar nu som har blivit utsatt. Alltså verkligen noll skam.
Nej, men det kan hade hända inte varit, alla. Det här hade inte varit en sån utbredd form av brottslighet om det inte hade varit ganska givet att det är många som kommer gå på det.
Ja och jag, alltså som jag har förstått det så är det just... jag vet inte om det är den viktigaste... tror att det är den viktigaste inkomstkällan för gängkriminalitet.
Ja.
Är just bedrägerier, för det är så lukrativt.
Ja, det har vi ju när vi har de fall där vi har rört oss runt gängkriminella, så dyker det ju upp hela tiden. Alltså det är det, vi skulle dra till den staden och göra lite bedrägerier. Eller liksom som att det är någonting som är en ganska given del.
Ja, att så här, ja, men den här eftermiddagen skulle vi ägna oss bedrägerier.
Ja.
Och jag har till och med hört... jag vet inte om det här stämmer, men jag har hört att det har blivit en grej nu att folk säljer bedrägeriupplägg. Att det finns en marknad för bedrägeriupplägg.
Ja, nej men säkert. Jag tänker också att mer om vi, när vi gör Ljungbybedragaren sen, som är liksom ett... ja, men han blir ett väldigt bra exempel på hur förödande det här kan vara för väldigt, väldigt många människor. Nu inför det här avsnittet som vi gör nu också, så kollade jag på några dokumentärer rent allmänt och lyssnade på lite poddar och sånt där. Inte som rör liksom det jag pratade om specifikt, men bara bedrägerier. Och de utsatta som pratar om, alltså en gammal kvinna som sitter och pratar om att det här är... alltså, hon känner sig ju våldtagen. Och har liksom inte... slutade umgås med människor liksom, för att hon skämdes otroligt, otroligt mycket. Innan jag glömmer det nu ska jag bara rabbla just det här då som jag pratade om, Carl Westerberg och källorna till det. Det är Svenska Dagbladet som har skrivit ett reportage som heter Annonsen som gav första sol och vårar en napp. Svenska Dagbladet har i sin tur, vilket det här är ganska en charmig grej, de har i sin tur fått sina uppgifter då från bostadsrättsföreningen Kronobergsgården som har någon slags, gör någon liten bok eller liksom samling med texter. Och de har i sin tur återpublicerat en text av journalisten Jan-Olof Olsson. Så roligt. Han gick under namnet Jolo. Jolo. Och han var en känd journalist, skribent, författare runt mitten av 1900-talet som skrev då en hel del om Carl Westerberg.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Jag tänkte att jag ska prata lite om Matt Cox. Det är alltså en klassisk så här, amerikansk conman, alltså bedragare. Och jag har bland annat lyssnat på en 6 timmar lång intervju med honom där han lägger fram hela sin historia. Den här Matt Cox föddes då i USA på 1969 och han är idag 54 år gammal. Och en bara så här intressant grej med honom är att han är tydligen superintresserad av true crime och har skrivit flera böcker. Hans bedrägerier riktade sig främst mot banker och långivare. Och jag har inte lyckats få fram en siffra på hur mycket pengar det rörde sig om. Men jag tror att det handlade om minst så här 50, alltså runt 50 miljoner dollar. Så idag så skulle det vara typ 500 miljoner kronor. Så det är ju en jävla massa pengar. Och då kan man ju tänka så här, men vadå, banker, det är väl inte så, alltså, det är inte så farligt, det är inte riktigt mot person. Och jag fattar verkligen att man tänker så. Men det är ju det här det blir, här kommer man ju till det här liksom systemskadliga i det. Och hur det liksom till slut drabbar oss alla genom det. Men sen har han gjort massa grejer mot enskilda också, jag kommer till det. Men Matt Cox blev kriminell enligt honom själv då när han var runt 29 år gammal. Och han började med att han jobbade på ett så här lån. Det här, jag har inte kunnat hitta vid direkt honom motsvarighet här i Sverige. Men det var en så här mortgage broker. Alltså någon typ av slags mellanhand mellan banker och människor som vill ta bostadslån. Och då. Enligt honom själv då, när han började med det här, för det var där han började med bedrägeriet, så gjorde han det för att han ville hjälpa människor, säger han. Att det var liksom så det började. Men det kan man ju spekulera i. Och det han gjorde då var att människor som hade så här betalningsanmärkningar, dålig ekonomi och så här dålig credit score, jag vet inte vad det är på svenska, men inte tillräckligt bra ekonomi för på pappret för att kunna få ett lån. Då putsade han till det där och förfalskade papper och så vidare för att få det att se bättre ut, så att de då fick en lån av banken. Och han tog då en summa liksom av det i kompensation typ. Och det här utvecklade sig successivt. Jag ska väl säga att vi är ungefär på 90-talet och det här är pre-internet-tider. Så att man kan ju, alltså antagligen hade det varit betydligt svårare idag, men folk gör garanterat något här än idag. Men hur som helst så växte det här bedrägeriet mer och mer. Och så småningom så började han skapa också falska identiteter. På, alltså han hittade på personer och tog sedan lån i deras namn. Och sög ut pengar från banker på det sättet. Och det blev liksom en väldigt avancerad apparat. Och det var väldigt många människor som var inblandade och visste vad det var som hände och så. Han liksom till och med skapade så här falska arbetsplatser, falska banker, alltså du vet så här, hur mycket som helst, genom att så här, men typ liksom skapa en hemsida, och sen så hade den som ett, man kan koppla på sig på typ så här call centers och sånt, som svarar i telefon åt den här då påhittade banken, så att det gick att ringa dit och sånt där. Sen småningom så åker han fast, och han får på något sätt veta att så här, polisen kommer gripa honom, och då flyr han till en annan delstat. Och man ska också säga att han har barn, men han, det här barnet överger han och flyr då till en annan delstat. Och där tar han då, han hyr en lägenhet och tar, som jag förstår det, över identiteten av den här personen han hyr den från. Så att han lever då med den här falska, en ny liksom falsk identitet, och han flyr tillsammans med en tjej som han dejtade, som ville följa med honom. Och det här är en hel, alltså hon är, det är en hel historia för sig. Men där, när han är på rymmen, så han har ju inga pengar, han fick ju lämna allt, så han har inga pengar. Men det är inga problem när man är en bedragare. Så att han startar om det här och börjar liksom dra in pengar och skapa nya bedrägerier. Och sen gör, alltså den här grejen är så sjuk. Han stött liksom på problem, som jag förstår. Det är lite komplicerat, jag fattar inte exakt hur det gick till. Men han ska skapa de här falska identiteterna. Så att han vill börja kapa identiteter istället. Istället för skapa från början, så att börja kapa. Och det han gör då är att han börjar sno hemlösa människors identiteter. Så, och sättet han gör det på, alltså det här är så sinister. Han åker till, ja, men där det bor många hemlösa personer. Och sen låtsas han, tar med sig block och penna. Och låtsas att han håller på med en så här survey. Och alltså, intervjuar de här hemlösa personerna. Som tydligen så är det ganska vanligt att så här, men typ sociala myndigheter och människor åker och ställer frågor. Och gör såna här undersökningar. Han utger sig för att vara typ SOS. Och så åker han och samlar in massa information. Och sen när han har all den här informationen så är det jättelätt att bara ta deras identitet. Och då ta lån och, ja, men du vet, skapa allt det här. Så här håller han på. Och han hamnar också på, under den här tiden när han är på rymmen, så hamnar han på USA's most wanted list i flera år. Han lever under de här falska identiteterna. Och det här pågår i år. Men så småningom så han börjar dejta under den här nya identiteten, och så träffar han en tjej, och hon, till slut så invigs hon i det här. Men polisen är ju hela tiden efter honom, och till slut så inser han att han måste lämna landet. Och då ska den här tjejen följa med, och hon berättar för sin bästa tjejkompis. Och den här bästa tjejkompisen läser på nätet om, eller kanske inte på nätet, men i olika tidningar, om den här Matt Cox. Och bara, men gud, det här är ju, det här är ju han. Så att hon ringer polisen och han blir tagen till slut. Men man ska också säga att den här, hans första flickvän då som han ringde med, hon har åkte fast big time liksom, för att hon var ju delaktig i bedrägeriet, och när hon åkte fast och hon blev dömd för det här, så hon hävdar ju att ja, men det är han som liksom typ misshandlade henne och lurade henne in i det här. Och jag kan liksom inte bedöma de uppgifterna. Jag vet ingenting om det egentligen. Det är bara det jag vet. Och det är den här då tjejkompisen läser om det och bara, men gud, det här är ju en jättefarlig människa. Så hon polisanmäler och han åker fast till slut. Och sen då han döms, och alltså USA:s rättssystem. Vi har varit inne på det många gånger förut, men det är ju så, alltså det är så fucked up på många sätt. Han döms i alla fall till 26 års fängelse. Men han behöver bara sitta av 13 år, för att när han är i fängelset så challar han på en av sina conman. Det är liksom en annan conman i fängelset som berättar för honom massa grejer i en pågående liksom förundersökning mot honom. Och då går han till polisen och bara, ja, han har sagt det här till mig. Det är här han har gömt pengarna och så vidare. Så då får han på olika sätt reduktion i sitt straff. Och så kommer han ut efter 13 år. Men en till grej som var så helt bizarr med det här. Han fick alltså en straffreduktion för att han går med på att bli intervjuad under rättegången i en tidning. För att det då ska vara som slags, han ska visas upp som ett avskräckande exempel. Alltså här, gå inte och bli en bedragare, för då kommer det gå som det gick för Matt Cox. Och så får han alltså en straffreduktion för det. Hur stört inte det? För att han ställer upp i den här intervjun. Det är så konstigt.
USA-system är verkligen alltså, märkligt på så många sätt.
Ja, man bara, vad kommer du ens på den idén? Alltså, på riktigt. Men hur som helst, det här, nu har jag verkligen dragit snabba drag. Sen har jag varit inne och kollat lite på, för han är ju ute ur fängelset nu och då ska, alltså lever ett typ hederligt liv, som jag förstår det. Ja. Men det är någonting som är väldigt provocerande med att se att så här, hur han på ett sätt kan göra, alltså han gör ju en karriär nu utanför fängelset på den här bilden av honom, av att ha varit någon som har suttit 13 år i fängelse. Alltså jag kollar på hans Instagram, då står det så här, I've been on the most wanted list. Och det är så här, det är något som är så äckligt med att så här, först du fuckar upp för samhället, du bedrar, snor med identiteterna, du gör massa jävla skit. Och sen får du liksom, kan du på något sätt leva vidare på det? Sen är det så här, visst, det är så här, han behöver en inkomst, bla bla bla, det är jag helt med på. Men det är någonting som gör att det känns som att det på något sätt är, nej, men det är bedrägeri, det är inte så, han har inte haft ihjäl någon, det är inte så farligt. Och att det nästan blir en bild av att, så här, ja, men att han ägnade sig något slags Robin Hood-verksamhet i och med att han, du vet, tog från bankerna. Men man bara, nej.
Men det blir ju samma som det här Catch Me If You Can. Ja. Liksom, legendarbilden runt, ja, liksom, bedrägare som, oh, de kunde kringgå systemet, och för att det inte är, inte i alla fall varje gång är liksom fysiskt våld, så precis som du säger, så är det inte så stor grej, utan mer att man är lite smart och lite lurig liksom.
Ja, men att det är så här, att han är så, för det är den bilden som kavlas ut och målas upp kring att han är så otroligt talented och smart, och det är synd att han inte använder sina skills till någonting vettigare. Men att man är ändå imponerad på något sätt. Och det är någonting som är väldigt provocerande det här. Och det här, alltså just bedrägerier drabbar ju oss alla, för dels så det blir den här förtroendeskadan i samhället gentemot den här att det skapas den här misstänksamheten mot allt och alla. Och jag tror inte man ska underskatta det.
Men sen är det också, man tänker så här, ja, men vi lurar av det är bara myndigheter vill lura pengar, eller det är bara bank. Mm. Ja, men vems pengar är det? Det är klart att det är, liksom, ja. det är ju naturligtvis, och även den här liksom förtroendebiten, men också rent liksom, kollektivt, så är det naturligtvis att vi alla påverkas.
Ja, och som du säger, just det här myndigheter och sånt, det är så här, ja, men det är ju våra skattepengar.
Ja, alltså Försäkringskassan, sen, liksom, vilka kommer drabbas av det?
Ja, ja. Men sen också, jag tänker att han, ja, men han var inblandad i viss korruption också, han typ mutade en så här politiker för att den politiken skulle godkänna hans, ja, men fastighetsköps, bla bla bla. Och där är också en sån här grej, korruption är ju extremt skadligt. Mm. Det får ju, dels så riskerar det, men det är ju sånt här som gör att typ broar kollapsar och sånt där. Men det var min Matt Cox-dragning.
Jag har liksom aldrig hört talas om människan.
Nej, inte jag heller. Och sen nu när jag kollar, sen är jag med hur mycket så här poddar som helst. Har den här sociala media, ja, men typ influencer.
Som Gypsy Rose.
Ja, det är typ som Gypsy Rose.
Vi får en hel genre av de här.
Ja. Vi får göra ett avsnitt bara om så här kriminella influencers. Eller ex-kriminella, vad man ska säga.
Dömda för grovt brott och sen gör influencer-karriär på det.
Ja.
Mm. Toppen.
Mm. Jag fick bara tänka på, har ni sett Polka King?
Nej.
Nu väcker den, jag tror inte. Det ringer någon klocka.
Det är film med Jack Black i huvudrollen.
Jo.
Som är baserad på verkliga händelser.
Inte sett.
För det är, han är, alltså den karaktären som Jack Black spelar, det är typ också en så här superkänd bedragare från USA. Och, och jag fattar att man har gjort en film på det. Och jag fattar till och med att man har liksom satt någon som Jack Black i huvudrollen, för att den snubbens livshistoria är också så här otroligt absurd.
Mm.
Så det är typ att han är immigrant från Polen, och ihop med några andra folk så har han startat ett polkaband som kör.
Mm-hmm.
Det är därför han heter The Polka King. Och har också någon butik där han säljer liksom så här polskt krimskrams och sina skivor och lite sådana saker. Men det går ganska dåligt för både butiken och det här bandet, så han gör en sån här Ponzi-scheme. Alltså, vilket alltså betyder att han lurar folk att han kan placera deras pengar. Och så ger han utbetalning till vissa genom att lura av andra pengar. Och så håller han på sådär och så tar han ganska mycket till sig själv. Men han lyckas alltså skapa... den mest uppmärksammade grejerna är ju att han säljer en massa biljetter för att de ska åka, var en grupp människor då, som ska åka på typ pilgrimsresa till Vatikanen. Och han hävdar när han säljer in det här att han är kompis med påven. Så att han kommer kunna liksom ge audiens till påven om de åker på den här resan. Och det sjuka är att han lyckas. Så det finns bilder på den verkliga snubben ifrån den här resan när han har lyckats på något jävla vänster lura sig in i Vatikanen så att påven ger han och hans resenärer audiens. Så det finns bild på honom och hans medresenärer då, och påven.
Men där får mig att tänka på Paolo Macchiarini.
Mm.
Paolo Macchiarini var ju också så här, man bara, snälla, vad håller du på med? Typ så här, när han skulle gifta sig med den amerikanska journalisten, så hävdade han ju att påven skulle komma på deras bröllop.
Mm.
Och hon bara, det var där hon bara, hennes
varningssignaler
började blinka liksom. Vadå på? Men just den här den här grandiosa självbilden, att den blir bara mer och mer uppblåst
alltså,
hela
Trump
tiden.
Trump är ju en typisk sån här bedragarkaraktär. Alltså fullkomlig gränslöshet, narcissister, ju, liksom tycker inte att regler finns
det,
för dem.
Det gäller inte mig. Nej, men precis.
Och verkligheten kan man, det kan jag bygga lite grann som jag vill. Och är det någon som tycker annorlunda så säger att de ljuger, och så säger jag hur jag tycker att det är.
Ja, men just där man blandar fakta Alltså fakta är inte, det är bara en åsikt. Jag känner att det är så. Jag i min verklighet är så här. Mm. Så spelar ingen roll vad som är fakta.
Alltså Trump är ju en den här typen av bedragare, alltså men live and kicking, håller på med det. Liksom har fått, och som vi kan tycka är så här, men gud, det är så sjukt, hur kan folk gå på det här? Alltså han står ju bara, alltså han bara hittar ju på. Ja. Det är bara vansinne. Mm. Och sen så glömmer man bort hur, ja men den här typen av personer är, de vet vilka knappar de ska trycka på.
Ja.
Mm. Manipulativa, ja, asen. Hatar dem. Fan.
Ja. Ja, men det är ju det som är så sjukt också, när de som i den här Polka King-grejen liksom, att han faktiskt i slutändan inte ens ljög.
Nej.
Att han verkligen fick till den där jävla audiensen med påven, trots att påven inte hade någon jävla aning om vem han var. Men ja, det finns ju såna här grejer, alltså de här som verkligen kan manipulera alla på någon vänster. På de här helt sjuka sätten.
Mm.
Och sen kunde han ju använda det, för då hade ju fortsatt liksom bedrägeri. Men nu hade han ju bilder.
Ja.
På att de har gjort den här resan. De träffade påven, han ljög inte.
Nej, men och då fortsätter ju liksom begreppet sanning att förvrängas i hans huvud, kan jag tänka mig. Att så här, ja men jag sa att precis. Det var så, och jag fick det ju bli så. Så att då kan man ju säga vad som helst. Alltså det är... Åh. Provocerar mig väldigt.
Ja, precis. Ja, och sen blir det ju sådana grejer som, han blev ju påkommen till exempel. Och då hävdade ju han att han var, att han ju inte var amerikan utan polack i början, och från början, och att så här gör man i Polen hela tiden. Han hade ingen aning om att det var olagligt. Han blev så himla mycket om ursäkt. Och han ska givetvis omedelbart upphöra med det här. Och så startar han bara ett nytt företag och börjar om. Mm.
Alltså nu tänker jag också på, för att liksom göra kopplingen till, det blir allvarligt på ett annat sätt. Vi har ju den här dubbelmördaren i Sverige som, nu minns inte jag vart i Sverige det var. Skitsamma, ni kommer känna igen det. Han jobbade ju liksom som ekonomisk rådgivare och gjorde det åt två olika medelålders äldre par.
Jag tänkte på honom också. Mm.
Och där han liksom under ganska lång tid får, ja men han får dem att investera på olika sätt och roffar åt sig pengar, och sen när de börjar skava, de börjar komma på honom, så slår han ihjäl dem med baseballträ och tuttar på husen.
Mm. Mm. Det fanns ju en annan person som hade koppling till honom, alltså typ en annan klient, även om det var en klient, men jag tror det, som, han blev inte dömd för det, men det var alltså att en person brann inne och det klassades som en olycka.
Ja, men det var det paret innan, tror jag.
Ja, just det.
Så att han dömdes för det liksom uppdagades ju med då ska vi säga par nummer två. När man märker, när man hittar liksom kroppen, de här är ju, de har ju inte dött av branden, de är ju ihjälslagna. Och sen så tittar man på den här personen och så bara, men vänta, det har hänt exakt samma sak med ett annat par innan.
Mm.
Det är så obehagligt att titta på eller att lyssna på förhören med honom. För att det finns ju olika kategorier såklart av brottslingar och av mördare. Det här känns som en person som bara, han var så inne i sitt bedrägeri och kom inte ur det. Och då var han så djupt inne i det så att hans lösning blev bara, jag får slå ihjäl dem.
Ja.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Jag tänkte att vi ska hoppa bakåt i historien ganska rejält. Till 1500-tal. Och det blir ju framförallt i Tyskland, även om det här förekom i viss utsträckning även i Sverige. Men inte fullt lika mycket. Så jag ska prata avlatsbrev. Och jag vet inte, ibland har man fått läsa om det i religionshistoria när man gick i skolan och sådär, och ibland
inte. Det är lite så varierat på det, för att det är ju liksom lite av en parentes inom den kristna historien, och man vill nog ganska mycket få egentligen mest lägga locket på och slippa tänka på att det här har hänt. Och som sagt, det förekom ju absolut mest i Tyskland, varför man väl också lite granna tysta ner. Men avlatsbrev, det var en form av skriftligt dokument som biskopar kunde få. Och det var, hade då så här, speciellt kyrkosigill på sig. De var liksom fancy värre. Och det de gick ut på var egentligen att tala om att personen, då, den här biskopen, hade bekräftats, gjort sin avlat, vilket alltså är botgöring, kring någon form av synd som han hade gjort. Och det här skulle man sen visa för sin biktfader, att titta här, nu har jag gjort min bot, jag ska ha syndernas förlåtelse. Men de här avlatsbreven, de hade egentligen ingen juridisk effekt på något sätt, utan det var mer ett kyrkligt dokument för att tala om för andra inom kyrkan att nu har man gjort det man ska och förtjänar att bli behandlad väl igen, eller vad man ska säga. Men från första början så var det så att det var bara biskoparna som kunde få det här. Det var ingenting man gav till random adel ens en gång, absolut inte till bönder eller liknande. Men sen börjar man handla lite grann i smygundan med de här grejerna. Att biskopar som ville försäkra sig om att få ett sånt här avlatsbrev för att kunna visa upp att man var ren från synd och så här, började helt enkelt att muta den här, alltså muta folk för att få sina brev. Och när man börjar komma på liksom att ja, man kunde göra på det sättet, så börjar också vissa munkar till exempel att göra det. Och det började växa liksom inom kyrkan att man helt enkelt kunde betala sig fri. Men så småningom då så börjar man komma på i kyrkan att det här är ju lukrativt. Vi kan använda det här på något sätt. Så på det som verkligen utmärkade, det var runt år 1516, så skickades en munk till Tyskland för att man då skulle samla ihop pengar till att bygga Peterskyrkan i Rom. Och han börjar alltså sälja avlatsbrev till alla. Så att istället för att det här varit någonting som bara biskopen kunde få, så sa man att nej, men nu går vi ifrån det här. Nu kan vem som helst som har råd få det här avlatsbrevet. Och det blev till sist världens show utav det här. Så att det blev lite så att när han började närma sig en stad då i Tyskland, så sände han budbärare framför sig. Och de började ringa i klockor och liksom tala om att nu kommer han. Och sen när han då kom till den här staden, så mötte de upp honom vid stadsporten. Och sen gick de genom staden i en procession med ljus i händerna. De sjöng sånger av olika slag. De bar ett stort rött kors framför honom. Och sen hade de lagt en version av ett avlatsbrev på en sammetskudde, som det var någon liten pojke antagligen då, som fick bära. Och sen gick de in i kyrkan och ställde påvens baner vid altaret, och så började Tetzel berätta då varför de här avlatsbreven var så bra. Och där han tryckte bland annat på att man då i katolska kyrkan på den här tiden sa att bara tro i sig räckte inte för syndernas förlåtelse, utan man var tvungen att på något sätt göra bot, och ett sätt att göra bot på kunde då vara att köpa ett sånt här avlatsbrev, menade man på. Han kom också på idén att han började trycka på så här att om man köpte ett avlatsbrev så kunde man rikta det mot någon som hade dött.
Så att man kunde till exempel köpa ett avlatsbrev för att ens döda mamma skulle få syndernas förlåtelse. Till exempel. Och syftet med det, då, liksom det man tryckte på var ju att man på den här tiden också hade målat upp det här med skärselden väldigt mycket. Människor var liksom livrädda för att de skulle hamna i skärselden. Och det skärselden är alltså... Ja, man målar upp det som att det är en del av helvetet där man blir på olika sätt torterad. Man kommer liksom bokstavligen brinna. Och hur länge man kommer vara där och brinna beror då på hur grova synder man har gjort i livet. Och när man sen har brunnit färdigt, då får man komma upp till himlen. Men då sålde liksom den här Tetzelinde här med att om man köper avlatsbrevet så kommer man istället då att få hoppa ur skärselden direkt. Man kommer inte behöva brinna alltså, i skärselden. Och har man då släktingar där så kan man då plocka upp dem ur skärselden genom att köpa ett avlatsbrev.
Fatt att göra business på skärselden. Fy fan, ja. Vad grovt.
Det är så sjukt.
Alltså jag hade ju garanterat köpt med min ångest. Alltså jag hade ju garanterat köpt 10 sådana här brev.
Ja.
Han har bland annat, finns det så citat att han ska ha ropat liksom med hög stämma inför alla som står och lyssnar och liksom... se din moder hon plågas i skärseldens flammor. Det lidande kan du lindra då med en groschen som kan komma till hennes hjälp. Ack vi är över eder för er otacksamhet att ni så föraktar Guds nåd då denna kan fås så billigt.
Fy fan!
Men alltså... det är så sjukt.
Och det han tog betalt då, om jag kommer ihåg rätt, var... minst 5 gulden. Jag är inte helt 100 på vad det blir i fråga om dagens penningvärde. Jag tror att det... ja, det var dyrt i alla fall. 5 gulden. Det var för adeln. Köpmännen skulle betala 3. Och de med bondesamhället och de som är så fattiga, de fick betala 1 gulden. Och i Levande historia så beskriver man det att 1 gulden, det var ungefär vad det kostade att köpa ett par riktigt, riktigt bra skor på den tiden. Så att det var ju inte superbilligt liksom. Men det här gjorde ju ändå att även liksom de absolut fattigaste försökte ju på olika sätt att skramla ihop till de här pengarna för att kunna betala då. Och totalt sett... så ska man ha fått ihop 4,5 miljoner gulddukater. Vilket motsvarar 15 ton guld.
Fy fan.
Under 2 års tid.
Mm. Fy fan.
Alltså... det är så jävla mycket.
Det är också, det är också liksom den ultimata... alltså dels så visar det hur skrupelfria de här asen till bedragare är, men också så här att de lyckas hitta och det tycker jag är återkommande, att de här bedragarna är väldigt bra på att liksom dels läsa av människor, och det måste de göra för att hitta liksom vad är det jag ska trycka på, var är det jag ska positionera mig för att ska känna liksom lita på en och sådär, och också sen kunna trycka på det som är, som i det här fallet du tar upp, det som man är absolut mest rädd för. Alltså att själv plågas i skärselden, att man vet att man har en avliden närstående som är där just nu. Och det är bara du som kan påverka det och rädda din närstående från tortyr.
Men också det är så liksom sinister att man tar, det är inte heller så dyrt att det blir en omöjlighet så att folk bara, men jag har ändå kommer aldrig kunna, utan det är svindyrt men tillräckligt billigt för att det ska kännas möjligt och för att man ska känna att men det här, jag kan liksom, jag är tvungen.
Ja, men jag snålar riktigt riktigt mycket, lever på torrt bröd i en månad, ja men då kommer jag kunna lägga undan tillräckligt mycket för att vi ska kunna ha råd med det här då.
Alltså det är ju samma mekanism i de bedrägerier idag som går ut på att man liksom typ ringer upp, och ofta då äldre personer, och är så här, ja, jag ringer från Swish. Det är en jättestor överföring här nu som jag kan se, och vi vill höra om du verkligen har godkänt den. Och sen så är det då att de i själva verket liksom för över det här till sig själva sen med offrets hjälp. Hur men verkligen sinnes där manipulativt och också, och det är väl det som fascinerar mycket, liksom, socialpsykologiskt begåvat. Alltså, ska vi säga, att kunna avläsa alltså att lura en person på ett sätt är ju ganska alltså delikat. De måste ju gå och göra avvägningar hela tiden, för när blir det för mycket? När låter det för ej trovärdigt? Ja. När är det för dyrt?
Precis. Och det, alltså anledningen till att jag ville lyfta det här exemplet också är ju lite grann för att det kan finnas ibland lite av en bild av bedrägerier som någonting folk gör för att de lite måste. Att det kommer, börjar liksom ur någon form av nödvändighet och sen lite granna rullar iväg utom kontroll och så blir det jättestort och så plötsligt så har de satt sig riktigt mycket i skiten. Men i det här fallet så är det ju verkligen den instans i samhället som hade absolut mest makt i samhället just då, det var kyrkan. Det fanns liksom inga som hade så mycket makt som biskoparna och kyrkan. Och att det just då är den instansen, den rikaste instansen med mest makt överhuvudtaget, som kör en sån här bedrägeri-raid runt om i Tyskland. För man bara, men vi vill bygga en ny kyrka och vi vill inte behöva ta för mycket av det guld vi redan har. Så att nu lurar vi av alla fattiga, eller ja, rika också för en del, men alla vi kan, så mycket pengar vi bara kan, så att vi kan bygga den här kyrkan. Det är så illa. Alltså, det är så illa.
Det är som att de tänker också så här,
men visar också att det kan komma varifrån.
Vi förstår ju bättre, alltså vi kan inte bara be om de här pengarna för att de fattar inte hur viktigt det är på samma sätt som vi som är väldigt, väldigt smarta fattar det. Så att egentligen är de ju skyldiga att betala de här pengarna, för det vet ju vi, för att det här måste ju göras. Men vi får ju, eftersom att de är korkade, mer korkade än vad vi är, så får ju vi bara hjälpa dem på ett sätt. Så vi måste ju bara motivera dem lite grann till, så att de liksom ska betala in de här pengarna som vi vet att de måste betala in och som bara är rätt att de ska betala in.
Men det är på ett sätt också lite fascinerande, för att det är liksom ett av de största bedrägerierna i världshistorien på något sätt. För som sagt, det kom även till Sverige. Det blev ju inte riktigt samma grej här som det blev i Tyskland. Men det såldes under perioder även i Sverige, åkte man runt och ville ha avlatsbrev. Av lite samma skäl, liksom, att man ville få in pengar till kyrkan. Så då gjorde man det. Och så här i efterhand så finns det ju historiker som menar liksom att det här, att den protestantiska kyrkan bildades och att det blev liksom ett brott i kristendomen där. Och sen utvecklades till två olika kyrkolinjer, eller vad man ska säga. Det drevs på bland annat av det här. För Martin Luther, som grundade den protestantiska kyrkan, var inte glad över de här avlatsbreven. Och del av hans sån här, han spikade ju upp sina åsikter, sina brev på dörren till en kyrka. Och bland de grejerna som han spikade upp var ett brev om just det här med avlatsbreven och hur illa han tyckte om dem. Och att kyrkan liksom lurade folk på pengar för någonting som det inte fanns fog för. Utifrån vad Bibeln faktiskt lär och sådär. Och det var ju också en del av liksom det här med kyrkans makt på den tiden, att man skrev Bibeln på latin, vilket gjorde att det var ju bara de kyrkligt lärda som kunde läsa Bibeln. Så de kunde ju i princip säga vad de ville om vad som stod i Bibeln, för ingen annan än de kyrkligt lärda kunde ju liksom säga hur vidare det stämde eller inte. Så bestämde sig tillräckligt många inom kyrkan för att det här är en bra grej, det här gör vi. Och så påstår vi att det finns fog för det i Bibeln. Ja, då kommer de inte kunna bli ifrågasatta. Nej,
perfekt upplägget.
Så att en av de första grejerna som Martin Luther gjorde när han grundade protestantiska kyrkan, det var ju att göra en översättning till dåtidens tyska.
Ja.
Med just motiveringen att kyrkan ska inte kunna ha den här makten, utan alla ska kunna läsa Bibeln och själva bilda sin uppfattning om vad som faktiskt står.
Förstås.
Vilket ju katolska kyrkan inte alls var glad i början.
Såklart. Kom inte och förstör för oss nu.
Nu är det värsta upplägget här. Du har ju massa pengar.
Nej, men alltså, det är så spännande.
De var ju skitnöjda.
Just att kolla historiskt på bedrägerier. För det här, är ju, det här har ju funnits så länge vi har funnits. Och liksom haft sociala interaktioner.
Det finns säkert någon jävel när vi bodde fortfarande bodde i grottor som gjorde något bedrägeri och lovade en björnfäll och sen gav ihopsyddare harpälsar istället.
100%. Men alltså, och när man kollar, jag hamnade på någon sajt och bara kollade lite så här, de största kända historiska bedrägerierna. Alltså, det är ju folk som har sålt, alltså lyckats med det, Eiffeltornet och London Bridge.
Förlåt,
jag ska alltså. Det finns inga gränser. Det finns inga gränser.
Nej.
Alltså, till och med i Gamla testamentet så finns, alltså, tar ju Bibeln upp exempel på bedrägerier. En av de absolut första liksom i bibelhistorien är ju om bedrägeri där en av kvinnorna i berättelsen som uppmanar sin favoritson att lura sin pappa att han egentligen är sin bror för att han då ska få pappans välsignelse, vilket blir typ uttalat ärva pappan, så att säga. Så att hon lagar till getkött och låtsas att det ska vara vilt och så får han sätta päls på sina händer och så för att hans bror är väldigt hårig och sen går in till pappan som är typ blind. Så pappan kan ju inte se honom utan han känner med händerna liksom över, och när han då känner att det är pälsigt så går han med på att det är då den äldre sonen.
Rashed.
Så det finns verkligen med, och det är ju liksom berättelser som är 4000 år gamla.
Jag kollade på väldigt nyligen en dokumentär på Netflix som heter The Puppet Master, jakten på en mästerbedragare. Den är från 2022. Kan verkligen rekommendera den för att verkligen få se på konsekvenserna av personer som blir uppvaktade av och sen utsatta för den här typen av bedrägare. Det är alltså ett as till man som inleder olika typer av relationer, både vänskapsrelationer och kärleksrelationer, där och han ljuger även på jobbet för arbetsgivare och sånt där han sen lite lägligt liksom kommer in på att han är en hemlig agent naturligtvis, och bygger upp ett helt narrativ kring det här som, jag ska inte spoila allting, men han får ju liksom ganska snabbt och effektivt människor att leva på rymmen i alltså decennier. Han får människor att leva på gatan, att sitta i övergivna lägenheter därför att de tror på det här. Alltså, titta verkligen på den för att få exempel på hur såna här personer raserar liksom liv, familjer, familjers och vänners och bekantas ekonomi för lång tid framöver, för det blir som ett ringa på vattnet,
kedjereaktion.
Ja, den är fruktansvärd men jättebra.
Men alltså, en sista innan snackis, jag måste bara, kommer ni ihåg den här galna australiensaren, den här tjejen som låtsas att hon har cancer och att hon har botat sin egna cancer genom typ att äta smoothie bowls. Och får med sig, och hon blir någon slags influencer och får med sig massa människor. Och där är ju så folk som alltså inte tar sin behandling, alltså andra cancerpatienter som är såhär, nej, men jag ska göra mig själv frisk genom att äta som hon och leva som hon.
Ja. Och så går de och dör sen.
Ja, och hon hade inte alls cancer, ingenting.
Vad var det här, typ alltså, 8-10 år sedan, eller? Det var en jättestor grej.
Ja, det var inte så länge sedan. Men det är bara så här helt sanslöst.
Och de har varit så här, det hon hade att vinna på det, för jag tror inte att hon lurade pengar av folk på det sättet, inte på ett direkt sätt. Men hon hade att vinna på det var ju att göra sig själv till någon slags guru. Att ha den påverkan på andra, makt över andra.
Men också hon fick ju så här bookdeals och fick vara med på tv och sånt där. Ja, men skitsamma. Hon får bli ett eget avsnitt.
Ja. Det finns ju någon sån här spännande amerikansk bedragare också som utgav sig för att vara en Rockefeller.
Ja.
Under typ 10 år och folk trodde på honom. Så att han är ju, för han höll ju också på sådär med att han typ sålde konst och grejer som var pissdålig, men eftersom han påstod sig vara Rockefeller så kunde han sälja den konsten jättedyrt till överklassfolk, för de var liksom så här, ja men han är en Rockefeller och han säger att det här är bra, så då tänker jag lyssna på det.
Men det visar ju också hur så här sköra människor egentligen är. Att visa, istället för att så här gå på det man själv tycker är fint, så är det så här, nej, men jag, den här personen säger att den här pisskonsten är bra, så då är den det.
Få mig inte, få inte igång mig på konst.
Jag kände att jag var på väg att aktivera
Kajan. Backa ut ur rummet.
Vi ska kicka igång er på någonting annat istället.
Ja.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Så, rubriken är: dömd sexköpare anmäler misstänkt bordellmamma. Utnyttjad och ofredad. Mm. Alltså jag skrattade högt när jag läste den här artikeln och sen bara skickade till er och så skrattade jag lika mycket till. Vad som har hänt alltså. Man har erkänt att han har köpt sex på massagesalong i Skåne vid flera tillfällen. Men i en skrivelse till tingsrätten anmäler han själv ägarinnan. Och det han då hävdar är att han har blivit sexuellt utnyttjad i beroendeställning.
Men alltså.
Och bland annat skriver han i anmälan: även om onanering utförs på mig så spelar det ingen roll om jag njutit eller inte. Jag har varit i en extremt maktlös situation och upplevt psykisk terror genom att jag kommit i god tro med ändamål primärt för medicinsk massage för att sedan bli utnyttjad och ofredad.
Men alltså... Alltså, hallå?
Han har sedan gått tillbaka till salongen och betalt för sex 12 gånger. Och när han får frågan varför han har fortsatt gå dit och betalat för det här, så svarar han bara: det vet jag inte. Det är något jag måste söka inom mig. Jag har gjort fel och det erkänner jag.
Men alltså, du kan ju inte köpa sex av någon och sen säga att du känner dig utnyttjad.
För att du köpte sex.
För att du köpte sex.
Nej, det blir en tankevurpa.
Hallå? Det är liksom, det är hallå?
Fantastisk gränslöshet i också det här ommodifierandet av verkligheten. Det bara, ja, nu sitter jag i den här sitsen och de har kommit på mig. Men det här måste ju vara mest synd om mig ändå.
Ja, men alltså fattar ni den copingen den här människan har? Alltså vilka försvars... alltså hur man ens lyckas utveckla såna coping skills. Att så här, jag har begått ett brott, men egentligen så var det jag som var utsatt. Det är imponerande.
I det här fallet också, men alltså just i det här fallet också, där det verkligen är så här, att, nej men, kvinnan som han anmäler då, alltså där vet man liksom, men hon står ju just nu åtalad för att ha tvingat eller utnyttjat utsatta kvinnor att sälja sexuella tjänster på den här massagesalongen. Att i den situationen där det verkligen är uppenbart att de här kvinnorna har varit jätteutsatta och definitivt inte i position att utöva någon makt över någon överhuvudtaget, kom och liksom, nej jag var i en beroendeställning. På vilket jävla sätt är du i en beroendeställning när det är du som sitter på pengarna? Det är du som betalar för saker.
Det är du som söker upp dem.
Det är du som är kunden. Ja, det är du som söker upp dem. Alltså kan det vara ganska viktigt att påpeka någonstans att när man pratar om det här med att bli utnyttjad i beroendeställning, då pratar man ju egentligen om till exempel att en chef tvingar någon till sexuell tjänst för att man inte ska få sparken. Mm. Det är att vara i beroendeställning. En lärare som tvingar fram sexuella tjänster, eller vad man ska säga, alltså tvingar sig till övergrepp mot en elev som är i beroendeställning, att säga man nej eller liknande, kanske man får jättekassa betyg och så vidare. Alltså sådana saker är att vara i beroendeställning. Ja, vi har återkommit till henne många gånger, men Arboka kvinnan, när hon tvingade till sig sex ifrån barn som hon hade hand om på HVB-hem, det är att vara i en beroendeställning. Att själv söka upp en massagesalong, betala för specifika tjänster, det är inte att vara i beroendeställning.
I hans huvud, han måste ju resonera kring som att han var i beroendeställning typ bara för att han låg ner på massagebänk, alltså att han inte stod upp.
Det är väl det han...
Jag låg ner och hon stod upp, då är jag i beroendeställning.
Jag är uppenbarligen i underläge eftersom att jag är under. Det är det betyder att vara underläge.
Och också den här Paolo Roberto tilltaget att när man säger, ja men okej, fast du gick ju tillbaka dit och köpte 6-12 gånger. Hur ska du för... det här är ett svar, jag måste söka inom mig själv. Jag måste jobba med mig själv, för att jag har ett mörkt svart hål inne i min själ som återigen är så här, ja men det är för att jag är ett offer. Jag har ett mörkt svart hål som någon annan har satt i.
Alltså det...
Så det måste jag ta tid att läka. Mm. Alltså det här krumbuktandet för att slippa ta ansvar.
Men alltså jag tror att jag har typ en väldigt varm, hård, arg kula i min mage just nu för att jag blir så provocerad. Av just det här du säger med svart hål och jag har ont i själen, så därför måste jag begå övergrepp på andra. Hela den grejen, det är så här, vem fan har inte ett mörkt svart hål i själen? Vem tror du att du är? På riktigt?
Det är bara svarta hål där inne.
Ja, men alltså vem är inte trasig? Alltså för i helvete.
Men, och då kommer vi ju in på det här igen som vi pratade om med mens. Ja, men jag såg svart och som tycker får man ett känslopåslag så är det inte något man kan styra över. Och det är så liksom, det är ju precis i samma genre som snubbar som det här är inne på med att nej, men det här är ett... Det är något trauma som finns inuti mig, något ärr jag har i min själ som gör att jag har agerat på det här sättet. Alltså, typ jag känner känslor, så då var det inte mitt fel.
Ja men precis. Jag kommer att tänka på den här, inte i samma situation, men ändå. Det var en student som köpte en uppsats, alltså ett fuskupplägg, och någon annan skulle skriva uppsatsen och betalade typ 20 000 kronor eller någonting för det här. Sen blev inte den här uppsatsen godkänd, och då stämmer i Allmänna reklamationsnämnden, studenten stämmer den här då personen som hon köpte, eller han, jag vet inte vem det var, köpte det här upplägget av. Och Allmänna reklamationsnämnden bara kan vi döma, eller vad ska vi göra? För så här, det är ju fel, det var, stod ju i kontraktet liksom, att det skulle bli godkänt. Nej, men då tyckte det var lite kul.
Ja, men det är ju samma sak. Typ. Jag gjorde det här olagliga och som var fel. Men det gick inte som jag hade tänkt, så då är det jag som har blivit utsatt.
Ja. Nej, men i den situationen då finns ju en liksom en juridisk tes om att när det är sån här fuffens bakom det, så befattar sig inte rättsväsendet med det liksom.
Det hade ju varit intressant att se om någon hade så här reklamerat typ dåligt hasch eller någonting.
Eller ett reklamerat ett sånt här bedrägeriupplägg som man köpte som inte funkade.
Ja, eller så här, jag misshandlade någon och nu har jag ont i min hand, en förslitningsskada. För att han hade för hårt ansikte. Och det tycker inte jag var snällt mot mig, för nu har jag väldigt ont i min hand. Alltså det här är lite spännande, ni som har lyssnat på det här avsnittet nu. Det här är ju ett ordinarie avsnitt, öppet för alla. Men vill man höra ett exempel på någon mer som krumbuktar sig lite grann och inte alls tycker att det var ens eget fel, att man har gjort saker som man absolut inte får göra, kan ju lyssna på vårt Patreon-avsnitt, bonusavsnittet som kommer på torsdag, som vi ska spela in nu alldeles snart.
Alltså jag ville hälla syra i ögonen när jag läste det. Domen. Alltså det här var the worst.
Ja, det här, och det här är ju då, den, för en gångs skull så är det en kvinna som krumbuktar sig. Men det, och ni kan häng kvar här på, om ni lyssnar på Spotify eller vad det är, så kan ni få lyssna på ett litet smakprov också. Men det avsnittet kommer ni behöva lyssna på. Det ska bli så kul att spela in det. Men vi får väl ta och tacka för oss för det här avsnittet. Se till nu att ni blir Patreons så att ni kan vara med på allt det här som vi pratar om nu, men också på alla tidigare avsnitt som vi har spelat in. Vi börjar få ett riktigt jäkla bibliotek. Det är gott över 100 avsnitt sammanlagt som finns med inspelat material från oss. Och i det så finns det ju massor med mumsigt bonusmaterial. Dyk in och bli Patreons. You need it. We need it. Så hoppas vi att vi hörs på torsdag igen. Puss och kram, hej!
Puss och kram, hej!
Hejdå!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.